det finns många frågor som människor har, som vi möter här i vardagen, vi möter det när vi pratar med människor om Gud, vi, på loppisen här, på, när jag har innebandy, så är det många av barnen där de kommer med sina frågor. Så ibland är det svårt. En del säger, tyst nu, vi ska spela, när de kommer, någon kommer och frågar. Alltså, om himmel och helvete. Och det här är alltså, det här är ju väldigt viktiga frågor. Hur kan en god Gud tillåta att det ser ut som det gör i vår värld? Det är ju frågor som människor ställer sig och ställer till oss. Lite anklagande. Och hur kan en, om Gud är god, hur kan han döma människor till helvetet? Och det är ju egentligen väldigt bra frågor. Viktiga frågor. Alltså, varför ser det ut som det gör i vår värld idag? Och därför är det ju alltså att vi ska gå till första Mosebok här. Alltså, ni vet alltså, Gud, innan Gud skapade himmel och jord, innan, så står det att Jesus, han är förstfödd, före allt skapat. Och sen så står det i första Mosebok då, i begynnelsen skapade Gud himlarna, står det i grundtexten, och jord. Alltså skapade han himlarna först. Han skapade alltså hela universum. Men han skapar också hela den osynliga världen. Hela, alla änglar, allting skapar han. Och sedan så skapar han jorden med allt det som är så fantastiskt på vår jord. Och så skapar han människan till sin avbild. Alltså, det finns i dig och mig och alla ni som lyssnar, och även hos dem som inte lyssnar, som aldrig har hört det, så finns det någonting i varje människa, för alltså att hon är skapad till Guds avbild. Det är alltså så fantastiskt. Och så skapar han dem till man och kvinna. Och jag menar, änglarna, Gud har skapat alla änglarna. Men när de är skapade, så är de skapade. De fortsätter att tjäna Gud i himlen eller här på jorden. Men de är skapade. Det är färdigt på något sätt. Men när Gud skapade människan, så skapar han så att vi kunde föröka oss. Det är alltså och varför skapade Gud människan till sin avbild? Och han ville umgås. Så Gud vill umgås med dig. Vet du vad umgås betyder? Alltså, det är en nära relation. Alltså, så nära man kan komma, så var Guds tanke. Han skapade inte en robot. Som han vill inte ha. Jag menar, om jag hade varit, sett ut precis sån här, kroppen och själen och alltihopa skulle fungera så här. Men om jag hade varit en robot och som hela tiden sagt, Gud, jag älskar dig, Gud, jag älskar dig, Gud, jag älskar dig. Det skulle inte vara bra. Utan det är precis som i ett äktenskap. Jag menar, jag valde Britt, och Britt valde mig. Alltså, det finns ett beslut som man måste ta. Så därför så var Gud tvungen att skapa så här att människan kunde välja. Välja att älska Gud, välja att lyda honom. Så därför så sa Gud så här: ni får äta av all frukt i Edens lustgård utom frukten från kunskapens träd på gott och ont. För då, om ni gör det, så kommer ni döden dö. Adam visste inte vad död var. Men han förstod ju alltså att det var någonting väldigt allvarligt. Det där får du inte göra. Synden kom in i mänskligheten. Och vi kan läsa, det är ju alltså... Här dyker djävulen upp då för första gången. Om vi går till tredje kapitlet. Och första versen så står det: men ormen var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade gjort. Han sa till kvinnan: har Gud verkligen sagt, ni får inte äta av alla träd i lustgården? Så det första som djävulen gör, och som han har fortsatt med sedan dess, det är ifrågasätter vad Gud har sagt. Och så förvränger han det lite grann. Har Gud verkligen sagt, ni får inte äta av alla träd i lustgården? En fråga som gjorde då att Eva, hon behövde svara på den frågan. Kvinnan svarar ormen: vi får äta frukten från träden i lustgården, men om frukten på det träd som står mitt i lustgården har Gud sagt, ät inte av den och rör inte vid den, ty då kommer ni att dö. Märker ni att redan nu så var det Gud hade sagt till Adam och Eva var förvrängt. Alltså ät inte av den och rör inte vid den. Gud hade inte sagt att de inte fick röra vid frukten. Han bara sa att de inte fick äta utav den. Och Gud sa att då kommer ni att döden dö. Men hon sa bara dö. Alltså djävulen försöker förvränga Guds ord. Och liksom vi har också en tendens till att göra det. Ni ska visst inte dö, sa ormen. Men Gud vet att den dag ni äter och den ska era ögon öppna så att ni blir som Gud. Med kunskap om gott och ont. Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom man fick förstånd av det. Och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne och han åt. Och då öppnades de ögonen på dem båda och de märkte att de var nakna. Du vet, synd. Vad är synd egentligen? Alltså synd är ju alltså det är synden som gör att det ser ut. Synd och djävulen gör att det ser ut som det gör i vår värld idag. Alltså synden är lockande. Det finns en attraktionskraft i synd. Men syndens lön är döden. Alltså i förlängningen så blir det alltid något fruktansvärt. Det finns en njutning i synd, en lockelse i synd. Och vad är synd? Ja, det är att vad är synd i ditt liv? Jo, det är när du gör det du vet är fel. Och både Adam och Eva, de visste alltså det här är fel. För Gud har sagt att de inte skulle äta ut det. Men alltså medvetet så gjorde de det fast de kanske inte tyckte att det var medvetet. Men de gjorde det medvetet för när man fostrar barn så är det så här, alltså, säg till dem, du får inte hitta på något. Och så säger, du får inte röra. Brits sa igår, hon hade tvättat en duk och så hade hon hängt den på barriären hemma. Och sa, du får inte röra duken, sa hon. Vad gjorde jag då? Gick jag fram och så rörde jag vidare. Alltså det finns någonting att göra mitt emot, va? Men djupast sett så är ju alltså synd, det är uppror mot Gud. Eller det som djävulen lockade Eva med, att du ska bli som Gud. Gud är där, och även om vi skapade hans avbild så är jag här. Och så säger även, du kan bli som Gud. Du är en lögn, för han är ju lögnens fader. Men förstår du, alltså, det är synd är uppror mot Gud. Synd är som cancer. Det är värre än cancer. Det sprider sig. Det sprider sig fort. I början kan det vara lockande, och till slut så sitter man fast i synden. Krig är ju egentligen alltså, det är fruktansvärt med krig. Kan vi inte bestämma nu allesammans att vi slutar? Det går inte. Jag menar, FN, de kan inte lyckas med att det ska bli fred på jorden. För, alltså, synden har en sån oerhörd kraft. Och sen är det så att när Gud, han hade lovat att synden får sitt straff. Synden får konsekvenser. Ni har valt, när ni gör uppror mot mig så får det konsekvenser. Slutet blir att ni för evigt är borta ifrån mig. Det är helvetet. Men det hände ju ingenting. Synden växte. Kain dödade Abel. Och ändå så, han visste om att han hade gjort fel. Gud talade med honom. Men det hände ingenting med. Gud hade fortfarande liksom ett... han älskar ju människorna. Alltså... Jo, Gud hade en frälsningsplan. Men alltså jag kan ju tänka mig det ungefär. Alltså frustrationen hos Gud. Alltså bara på kort tid så växte synden. Om vi går fram till kapitel 6 i första Mosebok. Där står det. När människorna började föröka sig på jorden och döttrar föddes åt dem, såg Guds söner att människornas döttrar var vackra, och de tog till hustru alla de ville ha. Då sa Herren, min ande ska inte bli kvar i människorna för alltid på grund av deras förvillelse. De är kött och deras tid ska vara 120 år. Vid denna tid då Guds söner gick in till människornas döttrar och dessa födde barn åt dem, och även senare levde våldsverkarna på jorden. Det var forntidens väldiga män som var så ryktbara. Och Herren såg att människornas ondska var så stor på jorden och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var alltigenom onda. Då ångrade Herren att han hade gjort människorna på jorden, och han var bedrövad i sitt hjärta. Alltså, det är så alltså. Synden är alltså, har en sån, tillsammans med djävulen, en sådan inneboende kraft som alltså liksom på bara några generationer förstörde hela mänskligheten. Så när Gud tittade ut över jorden så fanns det ingen som lyssnade på honom. Ingen som vände sig till honom. Det fanns bara en enda som vände sig till honom på hela jorden. Och därför sa Gud till Noa, bygg dig en ark. Du och din familj. Och så kom syndafloden och alla andra människor dog. För liksom alltså att till slut, det fanns ingen annan utväg för Gud. För Gud hade ju en frälsningsplan redan från början. Hans enfödde son som skulle komma hit ner. Och men det var första etappen, det var fram till när Gud såg, det här går inte längre. Därför startade han på nytt kan man ju säga i och med Noa och hans tre söner Sem, Ham och Jafet. Och då gjorde Gud så. Han utvalde en man. Och från honom så utvalde han ett folk. Och sen gav han det folket lagen genom Mose. Är det bra med lag? Är det bra att det finns lagar i Sverige? Tycker ni eller? Ja, hjälper det med lag? Ja, så där. Men alltså, om det inte har funnits några lagar i Sverige så skulle det bli som på Noas tid. Alltså, då skulle vi ha pistol allesammans för säkerhets skull, va? Och så gäller det att jag skjuter först. Det blir så om det inte finns lag. Så det här med lagen kom och då så Gud använde Israel för att tala om lagen, den har två uppgifter. Det är alltså att på något sätt begränsa synden. För om du bryter mot lagen så blir du straffad. Och lagen i Gamla testamentet, det är inte bara 10 Guds bud. Jag menar, det var alltså om du bröt emot sabbatsdagen så kunde du stenas. Om du gick ut och plockade pinnar till elden på sabbaten så skulle du den skulle stenas. Alltså det lagen var stenhård. Så att lagen var till för att hindra människor att på något sätt hindra människor att göra ont. Men lagens kommer fram i Nya testamentet. Lagens kanske viktigaste uppgift det är att du och jag och alla människor ska se vi är syndare. Alltså, det finns, hur ska en människa bli frälst? Det första steget, det är att den inser, jag är en syndare. Och jag är på väg att gå evigt förlorad. Alltså de riktigt stora genomgripande väckelserna som har varit runt omkring i världen. Både i Sverige, i Amerika och runt omkring i världen. Så är det alltså att människor har fått syndanöd. Jag är en syndare. På något sätt har det varit under min generation så har inte det liksom det betonats egentligen. Utan kom till Jesus så blir allt så bra. Det är mycket allvarligare än så. Alltså min synd. Jag var på väg till helvetet. Bara för att syndens konsekvenser är sådana. Och Gud i Gamla testamentet så talar han om alltså hur allvarligt vad synden var. Och vi kan läsa i Nya testamentet att om du har syndat, om du bara syndat en enda gång i ditt liv. Men nu är ingen av oss, vi är ju födda med synda begäret eller synda, ja, vi är syndare, vi är födda sådana. Men om du bara har syndat en enda gång så går du evigt förlorad. Alltså om man då förstår alltså hur allvarlig synden är. Men vad är Gud? Hur kan Gud döma människor? Hur kan du Gud döma människor till helvetet? Men det vill han ju inte. Det var ju därför som alltså när du ser att du är en syndare och sen att du förstår att Jesus tog straffet för dina synder, att Gud offrade sin egen son för att rädda dig. Han har bevisat sin kärlek till dig när han offrade sin egen son. Och Jesus, han var inte tvingad att komma hit ner och dö för oss. Utan han gjorde det frivilligt. Visst är det fantastiskt det Jesus gjorde här nere på jorden. Han predikade, undervisade, han botade sjuka, han kastade ut onda andar, han uppväckte döda. Visst, fantastiskt. Att Jesus sedan uppstod ifrån de döda och for till himlen, visst är det fantastiskt. Men vet du vad som är det allra, allra viktigaste? Vi ska läsa det här i Galaterbrevets 6:e kapitel. Så står det i 14:e versen. Galaterbrevet 6:14. För min del, skriver Paulus då, vill jag aldrig berömma mig av något annat än vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen. Alltså, korset. Jesus, när han alltså, och det är intressant, över hela världen så är det på alla kyrkor så har man ett kors. Alltså det är alltså Guds ofattbart stora kärlek till en hel mänsklighet som har vänt honom ryggen och vill gå sin egen väg och liksom frivilligt på något sätt går in i att vara syndare. Och så säger Gud, jag älskar dem så mycket så jag offrar min egen son. Så att människor har fel när de säger, hur kan Gud vara god när han skickar människor till helvetet? Nej, men han gör ju allt han kan för att du inte ska dit. Han offrar sin egen son. Alltså, det är en ofattbart stor kärlek som han visar till oss människor. Och därför är den allra första, vi ska ta det till sist och läsa i Apostlagärningarna i 2:a kapitlet, tror jag det. Det var Petrus predikan på första pingstdagen då. Och där står det i hela hans predikan berättar då om vad Jesus gjorde. Och för folk kom ju springande för att de hade börjat att tala i tungor där och det, Guds ande var så starkt utgjuten. Vi läser från den 22:a versen. Israeliter, lyssna till dessa ord Och ni från Munkerör kan också lyssna, eller var ni nu kommer ifrån. Jesus från Nazaret var en man som Gud bekände sig till inför er genom kraftgärningar, under och tecken som Gud genom honom utförde mitt ibland er, så som ni själva vet. Efter Guds fastställda plan och beslut blev han utlämnad och med hjälp av dem som är utan lagen, alltså judarna, spikade ni fast honom på korset och dödade honom. Men honom har Gud uppväckt och löst ur dödens vånda, eftersom det inte var möjligt att han skulle behållas av döden. Och så går vi till vers 36 sedan. Därför ska hela Israels folk och hela Munkerås kommun och hela Sveriges folk och alla världens människor, därför ska hela Israels folk veta att denne Jesus som ni korsfäste, som du korsfäste, du Per Erik Westerberg korsfäste, och så kan du sätta in ditt namn också, honom har Gud gjort både till Herre och Messias. När de hörde detta högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: bröder, vad ska vi göra? Alltså, de har fått höra, liksom förstått vad korset, vad Jesus gjorde på korset, vad det betydde. Och att egentligen så är det var en utav oss som var med och spikade upp honom på korset. Men vad som hände här, och som jag hoppas ska hända de som nu lyssnar på den här predikan sedan när de går in på nätet och lyssnar. Att få syndanöd. De fick syndanöd. När de hörde detta högg det till hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade dem: omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då ska ni få den heliga ande som gåva. Så det räcker inte om man har syndanöd. Utan när de har det, vad ska man göra? Jo, man ska omvända sig. Du kan inte, om du vill bli frälst, så kan du inte fortsätta att leva som du levde förut. Du måste, alltså, Gud, jag kan inte leva så här längre. Och när jag omvände mig, och så lät jag döpa mig, och sedan så står det: då ska ni få den helige ande som gåva. Ty er gäller löftet och era barn och alla de som är långt borta, så många som Herren vår Gud kallar. Alltså, så att när de gjorde detta, då blev de döpta den helige ande också. Och det ska jag inte prata mer om idag. Det ska jag göra en annan gång. Men det är så här, alltså, när vi har blivit frälsta så är vi ju inte färdiga. Du är en ny skapelse i Kristus Jesus. Du har fått ett nytt hjärta. Du är född på nytt. Du är född av Gud. Du är född ovanifrån. Det är ett helt nytt liv om du omvänt dig och tror på att han dog för mig. Jesus dog för mig. Gud uppväckte honom från döda. Han är konungarnas konung, herrarnas herre. Du behöver inte veta så det är väldigt mycket, men det måste du veta. Och när du omvänder dig och tror på det och går det, så behöver du den helige ande. För vi är inte fullkomliga. Vi behöver kraft ifrån Gud. Livet är tufft och hårt ibland. Ibland är det tufft och hårt bara för att vi gör fel. Och ibland är det tufft och hårt bara för att du vill gå Guds väg. Men förstår du? Han vill ge dig den helige andes kraft som gör att du kan klara dig och stå rak när det stormar, när det är motgång, när det är svårigheter. Och därför uppmanas vi utav Guds ord att stå fasta, hålla fast. Spelar ingen roll om alla andra lämnar dig, Jesus. Jag har ingen annan att gå till än dig. Tack för att du ger mig din kraft och hjälper mig att leva så som du har tänkt. Och då får jag leva i gemenskap med himmelens Gud. Gud är min pappa. Jesus är min bror. Jag läste det förut i morse hemma. Alltså att jag kallar er inte tjänare längre, sa Jesus till lärjungarna. Jag kallar er vänner. Jesus är din vän. Så lev nära honom. Lev nära honom. Och om du inte är frälst, se till att bli frälst på riktigt. Så fort som möjligt. Morgondagen har vi inte sett. Men idag hjälper Herren. Amen. Och prisa dig, Jesus, att du tog min synd, våra synder, på korset, där du spikades upp där, när vi led denna fruktansvärda död. Och du gjorde det för min skull, för vår skull. Tack för att det finns läkedom och helande genom dina sår. Tack, Herre, för att du har gett oss den helige ande. Lovat vare ditt namn. Amen. 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 Då sjunger vi någonting till sist här. Ja, det passar väl. Det har jag ju sagt förut, men den här sången vi ska sjunga nu, det var en, jag bodde på Räntmästargatan, bodde på andra våningen, och på tredje våningen bodde en som hette Elinor. Hon var ett år äldre än mig, och hon gick i första klass och jag var bara 6 år. Så satt vi i trappan där mellan andra och tredje våningen, och så lärde hon mig: Jesus för världen givit sitt liv. Den sjunger vi nu.